Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light.
Tänkte, jag har ett förslag om hur vi skulle kunna hålla våra, liksom vilken ram man skulle kunna använda. Då tänkte jag så här, jul, kan man prata om ljus? Vill jag prata om. Mm. Det som är ljust. Mm. Och sen så tänkte jag, nyår kommer ju snart. Och då är ju vi inte här i podden. Och då tänkte jag, nyår, då får vi prata hopp.
Mm-hmm.
Och du tänker inte så. Ja, mm. Vad tror du?
Ja, jag vill känna de där känslorna.
Man vill ju
hopp
det.
Och ljus.
Ja.
Men är inte du också, som jag känner ofta, att man är så kluven till julen? Just av de skälen. Alltså, dels så älskar jag julen som man vill att den ska vara.
Mm.
Och sen blir ju inte julen alltid som man vill att den ska vara. Så är man förälskad i julen i sig eller i den här illusionen av tindrande ögon, solidaritet i familjen, göra saker tillsammans. Och så blir det ju inte riktigt så.
Nej, vad säger du skulle vara den största, vad är den största hotet mot din jul?
Ja, det är väl att vi vuxna är så fast i hur vi växte upp med julen.
Ja.
Att det skulle vara på vissa sätt. Man skulle få en jultidning varje morgon. Eller varje morgon, på julaftonsmorgon. Ja, en jultidning för att fördröja paketöppnandet några timmar.
Jaha.
Så fick man en jultidning med pyssel i.
Jaha.
Och när vi sa det till våra barn så tittade de bara så här, vadå tidning? Så det var liksom bara att lägga ner. Och sen så ska man ju då titta på Kalle Anka klockan 3. Mm. Och innan dess ska det vara lunchen klockan 1. Och då blir det lite för mycket snapsar. Mm. Så att när de vuxna, för det är bara vi till slut som vill titta på Kalle Anka.
Ja, jag vet.
Och då har hälften somnat snarkande i sofforna. Och barnen gör något annat. Så hur man än vänder på det så har man en bild och man har en ambition. Och till slut är det ändå bara att hänga tillsammans med människor man tycker om.
Ja, ja.
Så man ofta funderar över, varför gör vi inte det oftare?
Och varför ska det till en jul?
Ja, och en sista grej bara. För när vår son Johan dog, då började vi känna, ska man göra något då på julen?
Mm.
Så vi gjorde det till en tradition då, att vi gick till till kyrkan på julaftonsmorgonen. För då gjorde de i ordning krubban. Vi var inte så många där då i början, kanske 15-20 stycken. Mm. Så fick barnen varsin liten person eller åsna eller sten eller Jesusbarnet. Så man vandrade genom kyrkan och liksom möblerade krubban. Och ju mer folk det blev, ju mer bråket blev det. För alla ville ju vara Jesusbarnet. Så det blev en slagsmål bland ungarna. För en del fick ta liksom en sten, för det var slut med figurer. Och så tänkte vi när barnbarnen kom då, okej, ska vi liksom ta upp den där traditionen igen? Så vi frågade dem vad de tyckte. Och då tittade Winnie på mig och sa, men mormor, vad har Jesus med julen att göra? Och det tyckte jag var en väldigt klok fråga. Eller hur?
Ja, ja.
Och så det blev inget, vi fortsatte inte med den här julkrubban.
Mina barn är ju vuxna och jag lever ensam. Och jag känner att då, det är ju, det kommer ju bli förhoppningsvis ganska lugnt. Mycket, vi brukar gå till kyrkan också på julafton bara och tända ljus för de som inte finns med. Och förra julen så gick vi till min mammas grav och tände ljus där.
Mm.
Och bara för också att det finns ju någonting som jag kan sakna med julen, och apropå hot, för jag känner inte så här direkt hot på det där sättet som jag gjorde när barnen var mindre, att man tänkte åh gud, de kommer bli besvikna, det kommer vara fel julklappar,
ja,
och så där, allt det där,
ja.
Så tänker jag inte nu. Nej, men det som jag känner att är liksom hotet mot själva stämningen, det är just att den där känslan av stillhet eller magi eller någonting som ändå man så gärna vill ska infinna sig under de här dagarna, att den ska liksom rinna genom fingrarna. Jag vill så gärna att det här ska vara liksom många tända ljus, lite tv, mycket god mat, mycket så där propp. Jag älskar det där fulla kylskåpet som brukar vara på julen, att man bara går och hittar saker. Man kan liksom gå som en liten sakletare i sina egna köksamironger och hittar alltid någonting litet. Och att det finns, att man liksom lyckas uppnå den där känslan av det är här och nu, tar vi ett djupt andetag och så är vi bara liksom, då är det bara vila.
Jag blir alldeles varm. Nej, men det är så fint.
Ja, nej, men
brukar du känna att ni når dit i alla fall?
Ja, fast det jag ska säga att hotet är att vardag, liksom verkligheten liksom bryter in för tidigt. De här förbannade telefonerna börjar liksom skicka massa meddelanden om nu är det rea eller allting liksom på något sätt. Det är så mycket som bara vill in. Det får inte stanna upp. Det var en sak som jag tänkte på i Berlin som jag tycker är väldigt mysigt egentligen. Det är att affärerna är stängda på söndagar.
Är det så?
Ja. De är stängda på söndagar och då tänker jag också, vad skönt. Även om jag säkert skulle svära en och annan gång, naturligtvis.
Mm.
Men det vänjer man sig väl med. Men att det finns ju någonting i det här att ibland ska man liksom bara inte göra det man brukar göra, utan ibland ska man bara vila.
Mm. Tycker du jularna, alltså när du var liten, när man själv var det där barnet som satt och tindrade, för jag har försökt tänka efter, vad var det som man liksom längtade efter? Och det var faktiskt bara att vi fick bara en julklapp under lång tid. Och den var ju väldigt speciell.
Mm.
Och jag älskar den där tanken att det inte bara handlar om vad är nästa och nästa paket och vad får jag av den, utan att det blir någon slags glädje, inte bara runt presenten utan bara att man har fått något som familjen
vill. Om det där är begränsat, då tycker jag att det är ganska, då är det ju väldigt fint att få paket och ge paket.
Mm.
Att om det är inom, så att det inte är som man måste flänga runt som en dåre. Utan verkligen kan tänka efter.
Ja. Eller när man började ge paket bara till barnen.
Mm.
Och de där åren när det bara fanns ett barn. Men väldigt, väldigt många. Alltså barnbarn. Eller barn.
Ja.
Men massor med vuxna. Ja. Och det tog kanske 3 timmar för det här stackars barnet att öppna alla paketen. Och det blev så övermäktigt även för barnen ett tag. Det blev för mycket helt enkelt.
Visst. Nej, men det där hoppas jag att man liksom, många tänker på att reglera. För jag tror inte att, det låter så förnumstigt, men blir man verkligen gladare av... Jag kan nästan tycka synd ibland om barn när man ser de där jättepaket.
Men är det inte det också att... Alltså jag älskar ju att ge bort saker.
Ja.
Och det tycker jag ser på barnbarnen med de där små fula pärlplattorna eller det där konstiga lilla... jag fick av Tyra, en jättefin, det är liksom en träbit som hon har satt fast en ljushållare, och sen så har hon skrivit bara till mormor. Hon ser inget mer. Och den älskar jag. Ja, och hon de tycker det var så kul att ge bort också.
Ja, visst. Men om man tänker då i förlängningen ljus, att det är ju det egentligen som julen står för.
Ljuset, ja.
Ljuset, godheten. Födelsen, ja, och så vidare.
Och tillsammans.
Och tillsammans. Och om man tänker vidare då, vad liksom, vad är, var hittar man ljuset idag? För det är ju mörkt på alla möjliga sätt.
Ja.
Vad gör du för att liksom hitta?
Jag har inte riktigt hittat ljuset, tycker jag, på ganska länge. Jag känner en sån hopplöshet fortfarande i varje nyhetssändning, varje tidning jag slår upp. Så mitt töntiga svar är fortfarande, när jag känner mig riktigt så här deppig och tung, så facetimar jag med något av barnbarnen. Och jag hittar liksom inte så mycket annat ljus i tillvaron än att det är för dem det handlar om nu, det är för deras skull. Man känner, genom dem så känner man ju en connection med framtiden på ett sätt som jag inte riktigt har förstått storheten i förrän de senaste åren. Så jag har liksom fyra stora ljus i mitt liv, och det är fyra barnbarn.
Ja.
Har du hittat några ljus någonstans?
Jag har ju inga barnbarn än.
Nej.
Men jag hoppas de kommer, känner ingen press. Nej, ja, jag bara skojar. Nej, men jag kan tycka sådär, när man går på stan och så ser man en sån här liten barnkaravan som går i sina reflexvästar och så här swish, de här overallsbyxorna, då känner jag alltid att, åh gud, jag blir alltid så här, de är väl, barnen är ju ljuset, men det är också, jag kan tänka att det är tungt, det måste vara tungt att bära också. Att man skulle så gärna vilja vara den där som gav det till dem, att man hade att ge till yngre.
Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig, så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Det är väl det som saknas, nu låter jag kanske som en predikant här, men det som saknas är väl också kärleken, ljuset. Att det är någonting som är trots allt. Att man bara måste fortsätta och fortsätta och fortsätta. Vad är man att förlora på det? Man måste ju vara envis som satan i att tro på det.
Men är det inte ibland så absurt att den där riktiga hoppet och ljuset finns först när man också verkligen har sett mörkret. Att allt blir på allvar på ett annat sätt. När man vet hur jävlig tillvaron är eller kan vara. Är det inte så? Motsatserna triggar liksom fram till slut godheten och ljuset, hoppas jag.
Det var Churchill som sa så här: I love mankind, it's just people I can't stand.
Jag vet att det låter som att Churchill kunde sagt.
Ja. Eller jag tänker egentligen tvärtom kanske. Jag kan känna att jag hyser någon typ av misstro eller desperation, förtvivlan inför mänsklighetens galenskap, denna liksom krigiska, destruktiva på alla sätt, både när det gäller miljö och krig och allt det där destruktiva sida. Och sen kan jag tycka, när man går till sin närmaste omgivning, så är det i alla, det är liksom så snälla människor, eller det kan ju vara människor man bara stöter ihop med så där. Men om man då tänker, snart är ett nytt år. Har det här, vad har det här varit för år, tycker du? Hur många stjärnor, eller jag får säga. Hur många? Ja. 1-5.
Hur många? Ja. Det lilla livet får, tycker jag, alltid en femma just nu. Ja. Det är liksom, alla som jag har riktigt nära mig, de mår bra. De har klarat sig igenom ohälsa, några av dem har kommit ut på rätt sida. Jag tycker om dem, de är lyckliga. Jag älskar det lilla livet, så det får en femma. Men det stora livet, nej, det får liksom femma, säger jag, gamla betygssnittet.
Ja, men det nu kör vi.
Ja, då blir det liksom noll, eller en etta, en svag etta. För den stora världen. För jag tycker verkligen det är så. Hopplösheten och absurditeten firar triumfer varenda dag. Och jag ser inget riktigt slut på det. Nu ska vi liksom jaga muslimer, och Ryssland förbjuder HBTQ. Alltså som om man kan förbjuda det. Och Trump bara seglar på. Så det är svårt att hitta liksom hopp för världen under nästa år. Ja. Eller vad känner du?
Nej, jag känner som du. Jag går omkring och säger till mig själv hela tiden, det är så förbannat mörkt. Det är så, jag får såna här katastrofvibbar.
Men vad hoppas du på?
Hoppas på det som man kan säga som jag tycker är hoppet, och det kan ju verkligen låta som någonting som jag klämmer fram här ur en total desperation, vilket det är också, men det är att man vet faktiskt aldrig vad som händer, och det kan vara både bra och dåligt. Världen kan överraska en gång på gång på gång. Det kan dyka upp krafter som man liksom inte riktigt såg komma. Det kan hända saker.
Men det tycker jag om det du sa, att ovissheten, som i många tycker är det värsta som finns. Det kanske är precis tvärtom. Det kan ske något väldigt bra.
Ja.
Ovissheten.
Ja.
Det kan hända.
Ja.
Jag tänkte på det när min yngste son, han är född 89. Och då stod ju Berlinmuren kvar.
Det där tycker jag är jätteintressant.
Och hur många, det var ju den där berömda, jag vet inte om det är sant, men att var det The Times som hade en artikel om framtiden och inte förutspådde att muren överhuvudtaget skulle ifrågasättas.
Nej,
och den kom ut efter att muren hade rasat.
Ja.
För att det gick så fort. Så att ovissheten kanske också är största hoppet.
Ja, precis. Och jag tänker också lika gärna som en sån obehaglig, verkligen djupt skadlig, destruktiv, obehaglig människa kommer till makten som Donald Trump, så tänker jag att det kan ju också hända tvärtom.
Ja.
Man vet aldrig.
Nej, och å andra sidan så kom det en oerhört ljus och vacker och klok president som hette Obama. Och efter det kom Trump. Så ovissheten kan ju gå
kan
åt olika håll.
Kan verkligen gå åt olika håll, exakt.
Så nu förstörde jag den där dåliga eller goda stämningen.
Ja, men nu har vi liksom haft båda de två, den tredje, så att den vet vi inte vem det blir. Nej, men sen tänker jag också, nu vi har önskningar om den stora världen sådär, att någonting gott möjligen kunde få hända någon gång. Men då, om man då tittar tillbaka till det lilla, nu har vi nyårsafton, man brukar ge löften. Har du någonting som du tänker med dig själv att du skulle vilja bli bättre på, att du skulle förändra?
Ja, jag har ju slutat röka, annars var ju det, det var verkligen den vanliga nyårsönskningen under många år. Och det fick ju också mig att fundera över att varför är önskningarna om nya året ofta så egoistiska? Så att det handlar bara om mig och mitt. Och tänker jag på mig själv under nästa år, så hoppas jag att jag blir lite modigare på att vara offentligt arg på saker och ting. Jag har gått under ganska många år och känt den där lite oron över att nej, jag vill inte tillbaka till rubrikerna, för att det har varit liksom en orokänsla i magen över ska folk återigen ha åsikter om en och tycka att man gör något bra eller något dåligt. Jag vill vara i fred, tyst bort. Men det känns ju ändå att jag borde ta lite mer plats. Jag är arg på alla som alltid, alltid ska hitta lösningar hos andra. Att det alltid, alltid är, det är NATO eller nej, det är Trump eller det är muslimerna eller det är bögarna. Det är alltid, alltid någonstans, någon annanstans. Och jag är så trött på det. Jag tycker svensk politik är bara full av en massa skambelägganden och skuldläggande på andra.
Du tror inte på skam och skuld?
Nej, jag tror inte på skam och skuld.
Vad tror du på?
Jag tror på den heliga ilskan. Ja. Bara visa. Ja, men var arg. Visa känslor. Mm. Pang på.
Ja.
Tror du på skammen och skulden?
Alltså jag tror på skam till en viss gräns. Alltså, eller på ett sätt.
Vilken typ av skam
då? Jag tror att det finns en bra skam som gör att ja, men om man känner att man liksom vill vräka ur bränsle någonstans, så kanske man ska känna skam och inte göra det. Det finns ju någonting som hindrar en från att göra det.
Men det tycker jag mer är en ilska man ska känna då.
Att på sig själv.
På sig själv, ja. Istället för att känna skuld.
Ja, nej, men man kan känna ilska. Ja, okej.
Okay. För känner man ilska, jag känner mig att då går det också att göra någonting åt saker och ting. Om man är arg på något så är det per definition något man vill göra annorlunda. Mm. Men skammen ofta blir bara, varför gjorde jag så?
Ja, nej, men jag tycker du har en stor poäng i det där, att varför ska man bara önska saker för sin egen del? Jag är väldigt mycket för sådär att jag brukar, ja, då ska jag börja träna ordentligt och sen ska jag inte äta onyttigt. Alltså sådana saker är ju jättefånigt.
Vad vill du önska då?
Jag tycker att det låter bra det här att man ska försöka göra mer för andra och att man kan ju inte förändra världen som sagt, men man kan i alla fall se till att försöka dra sitt strå till stacken. Jag önskar att jag ska vara en mer generös och omtänksam person.
Men du med dina böcker och alltså du drar ju en hel myrstack, även om du inte tror det, bara genom det du skriver och den människa du är.
Gull.
Nej, men jag menar det.
Ja, men det är,
men jag tänker också du behöver bli lite mer så här arg ibland.
Jag behöver nog mer ilska. Ja. Det har du rätt i.
Och jag tänkte att
det
du ska
kan
få
jag faktiskt tänka. Ja, förlåt.
Nej. Kör på.
Nej, men det har jag faktiskt tänkt på senare tid. Varför är jag så? Jag är egentligen väldigt arg.
Mm.
Jag går ibland och tänker så här, nej, jag skulle vilja skälla ut någon. Jag skulle vilja skälla ut hela världen. Mm. Så kan jag tänka.
Ja.
Jag skulle verkligen vilja skälla ut hela världen.
Ja, men kör alla på. Go for it, Helena.
Ja. Alla förbannade idioter till makthavare. Destruktiva skitgubbar.
Men ibland så ska ilskan också bottna i att man verkligen vet saker som man vill berätta.
Mm.
Ja. Och då tänkte jag ska ge dig en julklapp.
Okay.
Först tänkte jag att man skulle göra något lite så här löjligt, men sen kom jag på, för att hjälpa dig att bli ännu mer förbannad, så ska du få en
vododocka.
Nej, ja men gud vilken bra idé. Nej, jag var lite mer seriös och tråkig. Ja. Du ska få en prenumeration på tidningen Expo.
Men
tar du den?
Nej, det har jag inte.
Och för lyssnare som inte vet vad Expo är, så många har kanske läst eller sett filmen om Millennium, om Lisbeth Salander och Micke Blomqvist som löser världens problem. Och den som skrev de böckerna hette ju Stig Larsson.
Mm.
Och i de böckerna så jobbar Micke Blomqvist på en tidning som heter Millennium. Det är därför man kallar det Millennium-serien. Men på riktigt så startade Stig Larsson tidningen Expo. som ja, var en föregångare i att verkligen ta reda på hur ser extremismen ut? Mm. Vilka är de? Varför tycker de som de gör? Var finns de? Alltså ett kunskapsbank bara i att inte gömma sig bakom att man inte ser vad som pågår egentligen också i vårt land. Och den tidningen är det bästa. Den ska du få. Så ska
tack!
Bli ännu argare.
Ska jag bli ännu argare. Och jag vet att jag har hört talas om Expo. Var det inte så när den här förfärliga händelsen i Visby?
Mm.
Vad hette hon som... Ja, nej, vi behöver inte prata om mord och sånt. Men det var, hände ju, det var en som utförde ett sorts terrorattentat med en kniv. Och den personen... Vem den personen var, det visste Expo.
Exakt, det visste Expo.
Det tycktes inte Säpo alls har lika stor koll på.
Nej, jag har sån, liksom såna egna personliga känslor runt Expo. För, alltså för 100 år sedan innan internet och sånt fanns, så fick jag ett brev, handskrivet brev med ett frimärke på. Så man öppnade och så läste jag, det stod ungefär: hej Mona, du vet nog inte vem jag är, men jag vet vem du är. Och har du en aning om hur hotad och hatad du är av nazisterna och extremisterna i Sverige? Om du vill veta mer om det så ring. Och det var från Stig Larsson.
Ja.
Ja. Så att de har alltid varit liksom, vågat det där verkligen att ta reda på vilka.
Ja.
Aldrig gömma sig.
Nej. Utan,
så, ja, så himla viktig.
Ja, jag, det är en sån arg. Jag har också en liten present till dig, men den måste jag hämta.
Nej men, har du en riktig present?
Riktigt. Fast en jätteliten. Ja, det var...
Oj, men titta.
Där, ett litet paket. Och det där.
Nu får jag ett rött paket med svarta snören.
Det är ingen... Jag blir genast generad på något sätt. Det här är...
Och får man öppna ett paket fast det är inte julafton.
Ja, det får du. Nej, men det där är mest, det är lite på skoj, Mona. Det är liksom, det
ska du förminska presenter
med
en ens har sett vad det är.
Det är lite en hälsning från min resa.
Och spaghetti al limone. Good hair day pasta. Men gud vad roligt.
Det är
pasta.
Ja, och sen är det en liten till grej. Det är en bok en där bok, jag själv har skrivit förord. Och det är lite också apropå förbättra sig och bli. För den där boken är skriven om konsumtion, vår konsumtionskultur.
Jag måste läsa vad den heter. Så himla bra namn. Vi är vad vi köper.
Ja, precis. Och den är skriven av en etnolog som heter Katarina Graffman och en professor i marknadsföring som heter Jakob Österberg. Östberg, ja.
Det här är en fråga på baksidan. Vad skulle du vara utan dina ägodelar?
Ja, och den här spagettin i en skojig förpackning, den köpte jag på, i Berlin finns det, på deras gigant typ NK lyxvaruhus som heter KDV och som är så här, det är så här jättestort. De har en matavdelning som är helt hysterisk och man går så här: åh herregud, allting är så vackert, allting är så roligt, det är så gott, det är så fint. Och man bara går omkring och är så här: åh, vilken värld jag lever i, det här är helt så samtidigt så, alltså det är ju någonting med den här, med grejer och mat och allt det där, den här förfiningen som är så förförisk. Mm. Det är så roligt. Mm. Det är så, ja, så det är ju någonting som, då tänker jag så här, det är något i det där som är väldigt kreativt också,
ja,
förstås.
Ja. Och också helt absurt kreativt ibland när man tänker på hur många kokböcker kan det ges ut i ett litet land som Sverige? Hur många kokböcker har genomsnittsfamiljen, undrar jag? Och hur många använder man överhuvudtaget?
Ja.
Och jag har en kokbok som jag verkligen använder ofta fortfarande. Och den fick jag av mamma och pappa när jag flyttade hemifrån. Den heter Vår kokbok. Den är tjock, den är sliten.
Ja,
det är liksom spilld sås. Man märker vilka sidor som man har använt ofta. Så här, kanelbullar, pannkakstårta typ, där är det helt kladdigt. Man får kämpa för att få upp sidorna. Men annars verkar ju många ha kokböcker mest som en inredningsdetalj. Liksom. Ja, något vackert.
Just det. Det är
för
något de är ofta vackert. Väldigt vackra. De är vackra om man vill hålla i. Och ofta är det i moderna kokböcker en hel filosofi som man ska ta del av. Ja, nej, men så att då har vi både extremism och konsumtionskulturen under lupp.
Ja, men de passar nästa ihop år på något vis.
Jag våra tycker presenter. Det. Jag tycker det. Ja. För det är ja, någon sorts ilska och medvetenhet.
Och någon slags insikt också om att det här, den här hopplösheten, man måste ta sig ur den. Ja. Och det gäller inte bara oss som personer. Man känner ju verkligen att världen måste ta sig ur den.
Ja, och världen måste liksom, just det här, den drivs ju av oss, den drivs ju av människor, den drivs ju, det är som att man blir så lätt så där, det är som en stor mörk våg som, mm, som
ofta man säger ofta liksom så, NATO har gjort, ja, som om det är liksom ett, som du säger, ett väsen, ja, som bara finns, istället för att säga Stoltenberg. Även bakom stora NATO finns det, ja, fantastiska människor.
Precis.
Som han faktiskt är. En av mina hjältar. Känt honom sedan han var liten.
Jag såg inte ni på. Ja, du tyckte han var lite snygg.
Ja, inte bara jag. Alla SSU-tjejer som åkte till Utöja. Vilket vi, ja, gjorde varje sommar under många år. Mm. Och då var grejen just, han var ju så söt. Den där Stoltenberg.
Ja.
Så ja, det var väl det jag och Anna blev osams om första gången när vi träffades.
Vem där, skulle liksom få Jens?
Typ så. Sen fick ingen
fick
av oss
ingen
honom.
Av er.
Nej.
Merry Christmas, Merry Christmas. May your every New Year dream come.
Ja, vilken är den bästa julklappen? Det jag tänker på först bara, det är ju första gången jag fick ett stort dockskåp. För innan dess så hade inte mamma och pappa haft råd, så då gjorde mamma dockskåp till mig av flanell. Mm. Alltså en platt.
Jag fattar.
Ja, så hade hon klippt ur då sängar som man satte
fint
upp. Det var ju jättefint, men man var ju så besviken. Mm. Och sen när jag var 9-8 år typ, så fick jag det där riktiga dockskåpet med typ bara en stol, en lampa och en matta i. För dockskåpet var ju inte lika dyrt som alla möblerna kom att kosta. Mm. Men det minns jag, den där lyckan. När han bild på mig själv, jag hade fått gå permanenta håret på morgonen. Så jag hade sådär, vet, tantlockar. Och så sitter jag jättelycklig med det här dockskåpet. Och den får jag fortfarande så här.
Du hade gjort precis som den här flickan i Tomtarnas julverkstad,
ja,
som får se på spin.
Exakt så. Ja, jag förstår inte, jag tyckte jag var jättefin, jag ser ju inte klok. Men det är nog min lyckligaste julafton, stunden när pappa kom in med det där jättepaketet, ja, som jag ju förstås såg direkt vad det var.
Ja. Så.
Och du då, har du någon minne?
Jag försöker verkligen febrilt tänka efter vad jag blev gladast för som barn. Jag kommer inte ihåg någon speciell grej sådär. Jag kommer ihåg att jag en jul när jag var vuxen däremot fick ett örngott som en av mina söner hade gjort. Det var inte så stor då. Alltså, det stod Helena åt hjärta på vad han gjort i skolan. Då blev jag faktiskt glad och började gråta. Mm. För att det var så. Det var liksom precis en sån tid när jag behövde ett sånt, en sån kudde och ett sånt hjärta.
Ja, ibland är ju hoppet.
Ja.
Väx av små saker. Behöver
verkligen
inte vara stora dockskål.
Verkligen, nej.
Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Den värsta presenten då? Har du fått någon där verkligen blev sur?
Ja, men det var en födelsedagspresent. Det fick jag av en kille. Så fick jag en när jag fyllde år så fick jag en sån stor sophink. Den var ju så här designad, jättesnygg design tyckte han. Men jag vet att jag, då började jag också gråta faktiskt, fast det var en annan anledning. För jag tyckte att jag, hela vår relation var sån att jag skulle liksom, ja, det var någonting som bara klack till. Ja, det är faktiskt den enda present jag har fått som jag verkligen har blivit så här. Nej! Ja, det värsta. Har du fått någon värsta?
Ja, det var Bossa, han försökte vara rolig men jag blev jättesur.
Ja.
En mattpiskare. Jag tyckte synd om mig för jag stod ofta liksom de här tunga mattorna och man stod och slängde med dem ut och det var så tungt. Så men jag vill ju bara hjälpa dig. Men kunde inte du ha piska mattorna istället då? Ja. Men jag fick den. Mattpiskare.
Men mattpiskare, det är ju en lite aggressiv present också. Det är inte bara så här, det är något som har med våld att göra på något sätt.
Man kan piska mycket med den där rotting. Jag vet, han köpte en stekpanna en gång. Det var inte heller så kul.
Nej, men det där kan jag också känna att man har fått sådana presenter. Som
så nyttiga, som nyttiga
presenter. Ja, exakt. Nyttiga presenter som är... ja, det här vill ju hela familjen ha. Men du fick den!
Ja,
så du kan laga det här. Ja. Bra för dig.
Och det är en present man skulle bli jätteglad över. Vilken vardag som helst. Eller?
Ja, ja.
Om någon kom hem och sa, åh, jag hittade en fin... stekpanna på affären i morse, kul, men jul, ja. Då vill man ju ha något fint.
Ja, då vill man ha något
omtänksamt.
Fint och omtänksamt.
Jag har alltid haft den där känslan av att killar är ofta urusla på presenter. Att de ofta antingen tänker om praktiskt, liksom en pryl, någonting som är bra att ha. Eller så ska de vara så förbaskat klipska och kloka och småroliga.
Jag tror att många män kan känna sig så här nervösa när de ska ge presenter. För att det är som att de känner på sig att kvinnor har ofta en större kunskap och vetskap, så där, vad man ska ha. De känner att de går in i den här okända världen av mode och smak och liksom, oh, vad ska jag köpa? Alltså någon sorts hjälp mig. Och att då känner man så här att det blir fel, lätt fel. Men jag tycker att jag har fått många fina presenter. Jag fick en present, fast det var bara en sån här present som var när som helst. Så fick jag en som var liksom, som en man hade gjort som själv, som var liksom en sockel så där han skurit ur våra initialbokstäver och så en liten pinne och sen ett stenhjärta som satt fast.
Mm-hmm.
Som han hade plockat.
Konstnärligt. Såna
saker. Väldigt konstnärligt, sådana fina saker.
Har du kvar den?
Ja.
Aha. Du har den framme också.
Ja.
Då var det en bra present.
Ja, det var en bra present.
Min mattpiskare försvann efter jag har ingen aning. Jag
du jagade Bosse med den runt hela huset. Det var som vad som hände.
Säg det. Exakt, det blev för använd. Ja, herregud.
Jag har ju på något sätt tagit på mig i familjen den här presentköparrollen. Också när, framförallt när barnen var små. Att jag köpte sakerna. Och jag kommer ihåg att min man från den tiden, han kunde ringa och vara så här, var köper man en pyjamas någonstans? Och man bara... att jag märkte att jag blev irriterad för att han inte riktigt visste hur man gjorde. Och ändå så var jag ju... Får jag verkligen ta på mig skulden av att vara presentfascisten, höll jag på att säga. Eller present. Ja, men den som kan presentpolisen. Den som kan presenter. Och, men det hänger också ihop med att dels min skräck att barnen ska bli besvikna. Eller så där, och min vilja att de ska bli glada i någon sorts här kombo.
Mm.
Och att jag tror att jag har tagit på mig det, att jag vet det bäst.
Men är det inte ofta det vi kvinnor tar på oss eller blir Verkligen.
Ja,
att komma ihåg födelsedagar,
så är det.
Skolutflykter, insamlingar, presenter.
Ja.
Det är liksom vår lott i livet.
Ja. Ja. Och där kan jag ofta bli så lite irriterad när det är någon som är så här, ja, men jag vet inte vad jag ska köpa, jag är inget bra på det här. Och man bara, nej, men hitta på, alltså, då kan jag känna mig så frustrerad.
Mm.
Det är väl bara att skärpa sig. Mm. Jag vet inte vad jag ska köpa till dig. Nej, men ta reda på det, jag har väninnor, du kan ringa dem, du kan och så vidare anstränga dig.
Ja, men du vill det, att de ska jobba lite för saken.
Ja, det kan, om det, jag tycker att man kan göra det, eller? Jo, det kan man.
Jo, det kan man göra.
Ja.
Bara känna att vi hemma hos oss, vi har liksom helt, det är bara barnbarnen som får julklappar. Sen har vi vuxna, vi har ett sånt där spel eller lek som är lite småkul. Alla köper en present som inte får kosta mer än 200 kronor.
Mm.
Och så lägger man det i en hög.
Mm.
Och sen så lottar man vilken ordning man ska få välja paket och öppna. Så får man nummer ett, då öppnar man ju en paket. Sen kommer tvåan som öppnar sitt. Och då får den byta om den vill med mig. Så fortsätter det. Och då blir det liksom, till slut sitter ju en del och försöker gömma för den där presenten de då har. Vill de inte att någon annan
så
ska ta.
Så om någon säger så här, jag vill byta med dig, då måste man byta.
Då måste jag, exakt.
Ah, jo,
så det slutar med att man sitter med liksom ännu har raggsocker och sen annan sitter med champagneflaska. Men det blir faktiskt en rolig grej.
Det är från somliga.
Ja, nej, men hela grejen blir kul.
Ja,
liksom.
Ja,
Den kommer från kompisarna i USA. Där kallar de det The Yankee Swap. Man byter. Men annars är ju paketen bara till barnen.
Ja.
Och där har det ändå gått så långt nu att de säger vad de vill ha.
Mm.
Och så köper man det.
Mm.
Eller också får de pengar så köper de vad de vill. Så det har liksom tonats ner, tycker jag, den här jakten på att vara hemlig.
Jag började precis som när jag gav dig present, när jag började förringa den innan du ens hade öppnat den, så började jag ofta säga så här, du kan byta innan folk ens har fått paketet i sin hand. Jag har kvittot, du kan byta.
Ja, men det så låter som du verkligen.
Så att, jag tycker, och då börjar jag genast med den, och så under tiden de vecklar upp det så säger jag, det kan man ju byta present, det kan vara som att få ett du kan ju praktiskt taget liksom betrakta det här som att få en, vad heter det, presentkort och så vidare. Ja. Så att på det sättet så tror jag att jag inte har köpt så mycket misslyckat, för jag ser till att det alltid går att korrigera. Så.
Bara en sån här fråga om julen bara till. Vad är absolut viktigast på julbordet?
Jag äter ju nästan inget kött. Men jag brukar gå till en affär där de har lite sån här köttgrejer som de påstår kommer från olika gårdar, där alltså djuren...
De påstår.
Ja, men jag bara väljer att tro på detta.
Ja.
Här har djuren varit jätteglada hela livet. Och sen har de en enda dålig dag i livet.
När de slaktas.
Ja.
Ja.
Och då kan jag köpa lite köttfärs. Och köttbullar är ganska gott. Sådana där som man gör hemma.
Mm.
Lite lax.
Köttbullar och lax.
Skinkan vet jag inte. Vilket tycker du?
Ja, det är väl det som har hängt med sen man var liten.
Mm.
Grönkål, stuvad, gräddstuvad grönkål. Det är typiskt en sån här halländsk sak. Mamma och pappa kom ju från Halmstad, båda två. Man var så fascinerad av det, för de kom ju då med en stor liksom säck med grönkål. Och när den liksom hade kokats ner med grädden så var det liksom kanske 2 deciliter i en liten skål. Det var så fascinerande process.
Ja.
Men den är så himla god.
Mm.
Det måste
okay.
Skinkan, det är möjligt liksom dagen efter att ta vörtbröd med skinka och sen skånsk senap på. Det är liksom nattmackan så länge skinkan räcker sen.
Ja, det är ju mångas nattmackor.
Mm.
Men jag tycker det är så deppigt med grisar. Uff. Nu är det jul. Då behöver vi inte prata om det också. Det vet alla redan.
Ja, det var ju hoppet.
Det var hoppet. Ja. Men vet du, Mona, alltså, jag önskar dig en så god jul och gott nytt år.
Tack, Helena. Och vet du, egentligen borde jag sagt, vad är det bästa som har hänt det här året? Ja, men det är väl alla våra timmar tillsammans.
Alla våra timmar våra tillsammans. Lyssnare. Och att jag har lärt känna dig.
Ja, så supergrattis till att du finns
hurra för
i
oss.
Mitt liv nu.
Ja, och detsamma.
God jul.
God jul.
Hejdå.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.